Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Werbung ins Leere geht? Mit LinkedIn Ads erreichen Sie die richtigen EntscheiderInnen. Gefiltert nach Branche, Firmenname, Karrierestufe, Kenntnissen und, habe ich schon Jobbezeichnung gesagt? Füllen Sie die Leere und erreichen Sie die richtigen mit LinkedIn Ads. Investieren Sie 200 Euro in Ihre erste LinkedIn Ads Kampagne und erhalten Sie 200 Euro Guthaben für die nächste. Einfach auf linkedin.com/Aktion. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Dags för ett nytt avsnitt av Allsvenskan enligt Lund.
Och Frank Norring.
Det är ju fredag morgon och det är ett drygt dygn av ångest som väntar i Norrköping, kan man väl misstänka efter 0-3 mot Örgryte. Ja, Örgryte kan ju naturligtvis inte slappna av när de åker till Norrköping, men herregud, jobbigt för alla i och kring IFK Norrköping.
Ja, jag hade ett snack med tränaren Martin Falk under torsdagen och han låter ju genuin i att han är helt fast inställd på att de kan vända det här och talar just om hur vikten av att bygga den tron i laget, att bena ner det till, ja men det är ett mål var 30:e minut vi ska göra, det här går, när vi gör 1-0 säger han, då kommer det koka på parken. Men han är också väldigt tydlig med, vilket jag kan uppskatta i sånt här läge när det faktiskt de har underpresterat, han är väldigt tydlig med att det är de, alltså laget och spelarna, som måste få med sig publiken. Inte att de ska ställa massa krav på publiken från början. Att publiken ska hjälpa dem. Det är ju ändå rätt ändå att börja i. Men jag tror att han har helt rätt i att gör de väl 1-0. Då kommer det bli lite skakiga ben i ÖIS.
Definitivt. Jag menar, det är ju det enda han kan göra på något sätt. Bygga det där att får vi 1-0 får vi med oss parken. Får vi med oss supportarna för... Det är ju en sista kraftansträngning som gäller både för spelare och supportrar. Att man måste ju bara mata in det att man kan tro. Jag noterade också, det var väl i lokaltidningen han berättade att han hade gått hårt åt Ismet Lushako. Som ju var den, alltså på något sätt blev han ju en symbol. Det var väl fler som inte gjorde sitt jobb mot Örgryte. Men han blev en symbol för hela Norrköpings säsong, hela när han liksom joggar tillbaka. I ett kontringsläge och Martin Falk var ju stenhård och liksom i lokaltidningen sa att jag hänger inte ut honom, vilket ju är en sanning med modifikation, för det är klart att han hänger ut honom. Man ville använda honom att liksom vi är ett lag som förlorar och gör inte någon sitt jobb som förlorar hela laget, men tror du det funkar eller tror du det landar liksom lite fel? Man har ju inte, Lushako vet ju att han har gjort fel naturligtvis.
Ja, men samtidigt så är det ju som du säger, det blir ju faktiskt en symbolfråga. Det handlar ju om vad alla spelare inte får göra och vad de ska göra i den här returen. Så att när jag fattar verkligen varför han tar upp det, för att det är ett problem för enheten, alltså hela laget som sådant. Det handlar ju inte bara om en enskild spelare. Så att när jag fattar helt varför han reagerar så. Sen är det ju, de får ju lappa och laga här nu in mot den här matchen. Max Watson är bekräftat att han missar matchen på någon skada. Alexander Fransson har insjuknat. Där hoppas man att han ska kunna spela. Trösta som missade ju första matchen på grund av huvudskada. Han har tränats för fullt, men det är fortfarande så att man får ta det dag till dag. Så man får se hur mycket han kan vara med. Sen, David Andersson, målvakten, fick en smäll på en träning i veckan men tränade under torsdagen igen. Men där är David Mitov Nilsson nu helt spelklar igen. Och där säger Martin Falk att han konkurrerar fullt ut. Hade du klivit in och gjort ett målvaktsbyte?
Nej, jag vet inte. Samtidigt, alltså, David Andersson har haft... gjort det bra under tuffa omständigheter. Samtidigt har han också haft några rejäla smällar. Jag vet ju inte klassen på David Mitov Nilsson. Men man kan ju säga att David Mitov Nilsson var ju på något sätt med om hela resan upp till SM-guldet. Och har väl haft upp och ner i karriär. I det här läget kanske är det det man behöver. Någon som är lite lugn längst bak. Jag säger inte att inte David är det. Men man får in en veteran. Någon som förstår vad det är att spela i IFK Norrköping på ett helt annat sätt. Det är otroligt modigt. Men det är väl några sådana grejer man måste göra som tränare i det här läget för att liksom väcka IFK Norrköping. Jag menar, de står ju vid en avgrund. Alltså, ingen kan understryka allvaret. Vi har ju tjatat oss till döds om de här minskade centrala medlen. Trillar man dessutom ner ett pinnhål ner i Superettan. Ja, men senast Norrköping var där nere, det var otroligt tufft ekonomiskt. Man var nära att gå i konkurs. Nu kommer ju pressen vara ännu högre eftersom man, trots att den nya styrelsen städat en del, så har man en alldeles för stor kostym för allsvenskan om man då trillar ner i Superettan. Det är ju det som är sånt tryck på spelare och ledare som måste vara väldigt svårt att hantera. Och där är ju inte Martin Falk, han ger ju alltid ett lugnt och balanserat intryck, men han är inte den mest rutinerade.
Nej, och det är ju så, skulle de ramla ner, ja då vet vi ju, dels vet vi inte vad det skulle innebära ekonomiskt, men vi vet ju heller inte vad det får för konsekvenser för de olika människorna i olika rollerna. Alltså Martin Falk kan vi någonstans räkna bort, det känns som att han kommer hoppa på något annat jobb efter säsongen, det talar jag mycket för. Så det blir ju troligtvis då ett tränarbyte, sen vet man inte hur reagerar supportrar mot den ledningen som sitter där. Kommer det leda till ett så stort missnöje att någon i styrelsen lämnar eller på tjänstemannasidan lämnar? Ja, Henrik Relius har precis kommit in som ny sportchef, så han lär ju inte röra på sig. Men vi kan inte sitta här och veta vad en eventuell nedflyttning leder till. För det vi kan veta i alla fall, det kommer bli ett hejdundrandes missnöje i supporterled. Och då är man nyfiken på vad får det för konsekvenser.
Det och att den styrelsen som har kommit in, som redan ägnat då 9 månader eller 8 månader till att städa och fixa och försöka rätta upp skutan. De inser ju att ett kliv ner kommer ju lägga ännu mer tryck på dem. Framförallt de i styrelsen, är de beredda att lägga det arbetet? Jag menar, Martin Gilliks ny ordförande i våras och som ju är företagsledare och har mycket annat att stå i. Det är ju klart att ur hans situation är det väl också en frustration över att han övertog någonting som han trodde var ett lite annat skick. Det har man ju ändå förstått att de inser inte till fullo, eller så kan man säga att den tidigare styrelsen, ledningen, var inte fullt transparent kring hur illa det var. Vilket gör att i sådana här situationer vet man inte, precis som du säger, vilka hoppar av, vilka sluter till. Alltså sen har ju de här klassiska klubbarna förmåga att alltid överleva. Men det kommer ju vara ett helvete på vägen dit. Det vet vi ju om de trillar ner, vilket sätter extra tryck på dem.
Mm. Och sen vill man ju aldrig liksom så elda på någonting eller så, men man måste ju ändå ta in fakta och sanningen, och det är ju att vi ofta ser det, alltså ganska starka missnöjesyttringar i samband med den här typen av situationer. Jag menar, det förstod ju jag som var i Örebro när de var på väg att ramla ur precis innan John Stenberg gör kvitteringsmålet, eller då ledningsmålet i just den matchen i flängen. Ja, då var ju supportrar, gissningsvis ultraskuperingar, på väg att maskera sig. Då hade de dragit upp den här flaggan för att täcka sig, för att maskera sig. Ja, det var uppenbart att de var på väg att göra någon missnöjesittring. Polisen hade radat upp sig för att se vad händer. Det är klart. Nej. Att på ett eller annat vis kan det bli missnöjesittringar på arenan om de ramlar ur. Det är ju bara så man får räkna med i sådana här lägen.
Det är ju väldigt troligt, eftersom det har blivit ett allt vanligare inslag i fotbollen på det sättet. Och att det har ju också byggts upp under lång tid. Det har ju varit liksom en långsam söndring för IFK Norrköping och egentligen sen Peter Hunt lämnade eller drevs bort. Det var väl 2020, precis i pandemins början, som han fick lämna. Eller var det året efter? Jag blev plötsligt osäkert. Nej, det var väl 2020 han åkte. Och efter det så har det ju, Zacharias Mårds ledning, gick det ju inte jättebra. Jag läste någon artikel med honom där han var besviken och han blev bemött i sin roll. Han och det kommer Martin Gylliks och company troligtvis också känna av om det nu blir så. Vi får väl se, på lördag vet vi ju. Det vi vet från Örgryte är ju att Jonathan Asselaj utvisad, han är avstängd. Men att det är en jädra uppslutning. Jag läste i Göteborgs-Posten att det var 19 bussar med ÖIS-supportrar.
Att tala om runt 3000 kanske i slutändan supportrar. Det kommer bli en total invasion.
Ja, total invasion. Häftigt på sitt sätt. Samtidigt måste det ju vara så att Andreas Holmberg, att han måste ju måla upp ett scenario i spelarnas huvud. Att de kan släppa in 1-0 och de ändå måste hålla kylan. De har ändå 2 mål till godo. Alltså, hans på något sätt, för de får inte falla ner med kepsen direkt om det blir 1-0. För de leder ju ändå då med 3-1.
Ja, och det som jag gissar att de kommer trycka mycket på är ju att det krävs ju egentligen bara ett litet anfall. Alltså en omställning på Noah Kristoffersson så som vi såg i den första matchen. Så kan ju matchen vara körd för Norrköping helt. Alltså även om Norrköping, låt säga att Norrköping skulle gå upp till 2-0-läge eller liknande, då är ju ändå Örgryte bara ett ynka anfall och en lite längre direktare passning till Noah Kristoffersson ifrån kanske 2-1-mål, och då kommer ju luften gå ut. Så att det måste de pumpa in i sig själva ju, att vi kommer få möjlighet att ställa om på Peking.
Och de är ju oerhört skickliga, var ju oerhört skickliga, jag menar till och med när de var en man mindre. Och ju längre matchen går så kommer ju Norrköping behöva ta större och större risker. Det måste ju också tränare Holmberg pumpa in i styrkan att, jag menar, kan vi hålla det till 0-1 och de behöver blotta sig, då kommer ju de här möjligheterna att öppna sig. Mm. Och om nu Norrköping står vid en avgrund så kan man inte säga samma om Örgryte. Jag menar, går de upp, de har ju haft det torftigt under längre tid. De gick väl nästan i konkurs då senast när Janne Andersson var där. Det var väl resterna i samband med att man senast var i Allsvenskan. Man hade totalt förköpt sig. Sen har man ju både varit nere i Division 1 och slitit som många föreningar gör om de skulle ta sig upp. Ja, det blir ju något annat. Dels blir ju ett bröderderby i Göteborg, bröderna Holmberg. Men även en viss revansch får man säga för Pontus Farnud, eller hur, efter Blåvitt-sessionen och att han åkte ut därifrån.
Ja, verkligen, och han har ju haft tuffare perioder i ÖIS också där det har sett tyngre ut, och sen så, ja men i fjol exempelvis så vände de ju en tuff start till att faktiskt vara ett väldigt vasst gäng i slutskedet, så att ja, absolut att det skulle vara en någonting som får honom att flyga lite mer. Jag bara slutföra där att kring Peking ska vi säga det att Tim Pritchard och Axel Brönner som har missat träningar, de ser ut kunna spela, även Totte Nyman mot Asne Fati som då var på bänken i första kvalmatchen som har haft bekymmer. Han ser också ut att kunna träna fullt här under fredagen och verkar vara redo för spel då. David Moberg Karlsson, väldigt litet hopp om att han ska kunna spela, men de ska ändå göra ett sista test med honom för att se om de kan få med honom på banan. Så det där är läget Peking.
Ja, det är ju för oss som inte är inblandade så är det otroligt häftiga matcher. Det måste man ju ändå säga att just, jag menar, jag kunde inte slita mig från att kolla Örebro mot HTF för att just den här där allting ställt på sin spets och men den dramatiken, så är det otroligt. Jag säger att Janne Andersson intervjuade i Blåvitt eller GP-podden Inga Dönar, där han tycker att ÖIS är storfavorit, och det är väl inte konstigt. Han har ju tränat bägge lagen, men han är väl ändå närmare Norrköping. Han var ju där länge och vann SM-guld och så. Men kan Örgryte slarva bort det här? Det känns inte så. Eller?
Nej, det gör du inte, och spelar de bara sina kort rätt så ska du inte gå. Samtidigt är du i ett läge i en sån här kvalmatch. Det kan ju gå undan. Alltså, det är ju ingen god känsla att släppa in 1 eller 2-0 där. Då... Ja, men nej, jag tror att de löser det. Det tror jag.
Ja, häftigt ska det bli i varje fall. Lördag 15-0 är det väl avspark. Det blir ett drama i Norrköping med bra publikinramning.
Immer kriege ich Werbung für Gabelstapler. Dabei bin ich Controllerin. Erreichen Sie mit B2B-Werbung lieber diejenigen, die für Ihr Unternehmen wirklich zählen. Mit LinkedIn Ads erreichen Sie Ihre Zielgruppe, anstatt Budget durch Streuverluste zu verschenken. Nach Jobbezeichnung, Branche, Firmenname, Karrierestufe, Kenntnissen oder Unternehmensgröße. Jetzt die erste LinkedIn-Ads-Kampagne starten. 200 Euro investieren und 200 Euro Guthaben für die nächste Kampagne sichern. Einfach auf linkedin.com/Aktion. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Det snurrar på i den allsvenska tränarledarkarusellen. Ena dagen har man Jonathan Edelström i Sirius och sen aktuell för AIK. Och sen plötsligt är han aktuell för Malmö FF, dök upp i, nu var det Expressen som skrev det, eller var det Aftonbladet? Jag blev plötsligt osäker.
Malmö FF, det här tipsbladet, danska tipsbladet, i och med att han, de har uppgifter på att han har varit i samtal med Brøndby som också letar head of recruitment eller liknande. Och de har uppgifter om att
skriva, alltså att han i Malmö FF, ska han då in, ska de kanske lyfta upp Daniel Andersson ytterligare och så få in då Jonathan Edelström ihop med Ola Toivonen?
Ja, alltså jag vet att Daniel Andersson har ju påtalat det, att han kommer inte kunna ha en dubbelroll lite lik den som han har nu, utan att antingen får han väl vara sportchef här eller ha lite mer övergripande ansvar. Nu är han ju lite mitt emellan på något vis.
Ja,
det har han väl själv ändå uttryckt.
Ja, nej, och han har ju ansvar både för herr och dam, och jag menar damerna tar ju rejäla kliv. Sen har ju de en sportchef också, eller en assistent sportchef.
Ja, Maxim Kalin, men ja,
men herr och dam.
Exakt, man kan ju misstänka att Edelström kommer in under Daniel Andersson. Jag är svårt att säga att han kliver om honom i hierarkin.
Men liket, jag trodde han var så, just i och med att vi har pratat om hans AIK-förflutna och det här, att trodde han var som klippt och skuren för att komma till AIK då, där visar han sin lämna. Och det kanske han gör ändå.
Ja, alltså jag har också känt det, och som jag förstår så är han ju aktuell för AIK. Och sen hänger ju väl det där lite ihop med vad kan han ta med sig John Svärd som chefscout i Sirius till AIK? Och det
knappast
känns ju också
till
som
Malmö. Nej. Jeffrey Åbin, relativt ny ändå som chefscout.
Ja, och sen så känns det ju då som att kanske Jonathan Edelström spåret och Kalle Karlsson spåret lite går hand i AIK. Jag menar, John Svärd kommer väl från Karlberg, det gör Kalle Karlsson från början också. Jag gissar att Jonathan Edelström säkert känner Kalle Karlsson, och alltså det är ju Stockholms killar. Så det känns ju på något vis som att de hänger ihop i hela det pusslet. Men AIK sitter ju också och väntar på vad händer med Mitchell Thomas, sen får han en annan klubb eller måste vi förhandla om ett slutavtal med honom. Och
han ska sitta med ett avtal som är lite baktungt, det vill säga det finns en sign-off så att säga, och att det kan bli dyrt och på att, man vill ju helst att någon annan kommer in och plockar honom än att man ska köpa ut honom dyrt.
Ja, exakt. Det är ju det bästa för AIK såklart. Så att allting, och jag menar Kalle Karlsson är aktuell för Hammarby också, men där förstår jag ju det som att där har ju Sindre Kjellmeland lite gått om honom i den rekryteringsprocessen. Lech Poznan,
och vem är Sindre för de som inte har järnkoll? Han är i Polen just nu.
Ja, han är alltså assisterande till Nils Fredriksen, en dansk i Lech Poznan. De tog Lech Poznan till ligatiteln där förra säsongen och har väl fått stort ansvar där att leda mycket och så. Och ska man överföra honom i norsk kontext så är han väl en sån upcoming, ung, ambitiös tränare.
En Martin Falk typ.
Ja, Martin Falk, Kim Hellberg, alltså vad de, ja, ni förstår ju den kategorin av tränare. Det är väl han ungefär i Norge, väldigt ansedd där.
Och, men behöver köpa, Hammarby behöver casha loss honom från Lech Poznan.
Exakt, det är utmaningen där för Hammarby, för att Lech Poznan har inte varit villigt att släppa honom till Sarpsborg som har velat få loss honom till nästa år helt enkelt. De har ju Martin Foyston som tillfällig tränare innan nästa år. Men det verkar inte gå att lösa, så där undrar man ju då, kommer Hammarby kunna få loss honom? Och hur bygger man över i stab? För det kommer ju komma in annat folk också då såklart med Sindre Kjellman, det tror jag ju. Så det blir intressant att se, men jag tror även att han får ju mycket lovord i Norge också, så han kan ju säkert vara aktuell. Jag vet Molde letar ju tränare också. Så att det är ju liksom någon form av dominoeffekt, allting här, det hänger ihop.
Ja. Och i Mjällby vet vi ju att Carl Marius Axum har tagit över som huvudtränare. Där ryktas det ju fortfarande lite om Martin Falk, även om han då har tackat det Norrköpings. Och även, jag fick ju tips om Mattias Asper, att han var ju involverad i Kristianstad som gick livet, tog klivet upp, men att det var för slitigt. Han jobbade ju civilt också, och det blev ett break helt enkelt med dem. Vi får få se om de gör. Hammarby letar då en ersättare till Kim Hellberg. Guys, ser det ut att bli Fidde Holmberg visst som kör vidare, eller hur?
Ja, där har väl Hammarby han har ju lyckats kopplas ihop med dem, och på något vis verkar det som att de i alla fall kollat läget, skulle jag gissa. Men det verkar inte så hett här och nu. Och
Nej, jag tror att Daniel Kristoffersson skrev att de skulle förlänga igen.
Ja, exakt.
Det är ju ändå mindre än ett år sedan de förlängde, men de fattar väl läget att de måste upp med lite stålar för att låsa in honom. Blåvitt händer ju ingenting, Djurgården händer ingenting. Malmö FF vet vi inte där. Det klarnade att Friis inte skulle ta det, dansken. Han sa själv att det inte var aktuellt, eller hur?
Nej, exakt. Sen har jag sett att det är supporterled lite riktat som någon spanjor, att det är en spanjor som ska in i Malmö. Jag har ingen aning om det är så, men det är uppenbart att Malmö söker sig på den internationella tränarmarknaden. Det kan vi räkna med.
Ja, och för att vara tydlig, så spelar vi in den här podden i god tid innan Malmö FF möter Nottingham, så vi har ingenting om det resultatet. AIK vet vi inte, då har vi berört. Elfsborg, Oskar Hiljemark. Jag hör att Oskar Hiljemark sitter toksäkert. Han kommer att få köra vidare. Det finns inga planer från Elfsborgs klubbledning att byta ut honom, utan de vill köra vidare med Oskar Hiljemark. De tycker att visst, det gick inte bra nu sista halvan, men innan dess han gjorde väldigt bra i Europa bland så att han, det jag hör är att han sitter kvar.
Ja, men den lilla brasklappen vi ändå kanske kan lägga in kring Elfsborg Hiljemark är väl om det dyker upp någonting för Hiljemark, något annat som där han känner att men jag kanske körde fast i Elfsborg, jag hoppar på det här nu. Den brasklappen man ska lägga in, eller?
Ja, det har du säkert rätt i, och framförallt han kan ju själv tvivla kring att han körde in jag bara fick höra från, det var ju någon tränarträff i Stockholm när det här läckte ut, eller det här offside-reportaget med Johan Larsson som ju var väldigt starkt, och att det, Oskar Hiljemark tycker ju att det naturligtvis var jobbigt, så att det är möjligt att han själv skulle känna, jag bara hörde från Elfsborg håll att de vill liksom köra vidare. Kring Sirius är det så att vi har påverkat Engelmark någonting om Ederström skulle försvinna?
Jättesvårt att veta om både Ederström och Svärd försvinner också. Ja, då är det ju deras sportsliga ledning i princip som då bara i ett nafs lämnar. Det är klart att det är ju jättesmäll för Sirius. Då behöver de någonstans hitta nya gubbar som kan kliva in där, och de vill väl kunna vara en plantskola också för yngre ledare. Det är väl så den vägen de har jobbat på senaste åren. Så att jag tror kanske inte förändrar någonting för Engelmark i vinter. Men det är ju alltid så att när det kommer in nya sportchefer så vill de ha sin tränare och så vidare. Så att domino som sagt.
Halmstad har vi inte hört något mer. Johan Lindholm, det var ju mycket sur ett tag, någon månad, en och en halv före allsvenskans slut. Sen verkar det ha lagt sig. Ska man tolka det som att Johan Lindholm kör på?
Ja, kanske. Man försöker ju alltid tolka in tidslinjer och sådär kring hur det rapporteras och annat. Och min magkänsla säger mig att det kanske är vissa som vill att man ska byta tränare medan andra inte vill det i Halmstad. Men det har jag inga uppgifter på, men det är bara så jag... Det är viben jag får kanske utifrån att jag har varit tyst här nu ett tag.
I BP är ju det stora att Filip Berglund gick tillbaka. Känns han är väl att Peter Kleve kanske ändå stannar. Ett tag det var i Expressen som hade uppgift att bägge var på väg bort, men att Filip Berglund gick tillbaka till Hammarby. Peter Kleve,
där har jag hört snack om att Magnus Fanberg eventuellt kan vara aktuell för rollen som sportchef i BP. Alltså, han sparkades ju av Norrköping. Sen vet jag inte hur nära till hans det ligger, men på något vis har jag förstått det som att han kan vara lite aktuell där.
Men känslan är väl att de kör vidare ändå med liksom sin tränarduo på det sättet att de verkar inte byta någonting där, eller har du hört någonting?
Nej, men där ska väl tillägget vara då att Fredrik Landén vet jag är väldigt, väldigt uppskattad inom svensk fotboll som en skicklig tränare. Han är ju ung och ambitiös och lovande. Så det är ju möjligt att någon annan tränare vill ha med honom i en stab.
Det är han och Ulf Kristiansson som har kört och ja, det är väl också den här, hur ska man staka ut framtiden för BP? Jag har förstått att det pågår lite intern kamp i klubben där det finns ett äldre garde, Ola Dan hade veteran som inte vill att man ska satsa så mycket medan de som nu har gjort bra affärer gärna vill satsa och att
ja, Ola Dahman vill väl att det ska vara det klassiska BP där man bara satsar på sina egna och lyfter fram dem ungefär och att man, enkelt på något förklarat. Sätt,
ja, och att man får acceptera att klubben åker som en jojo då från Allsvenskan och kan till och med trilla ner i Division 1, vilket de ju varit två gånger bara de senaste 10 åren. Och sen tagit sig upp att ibland får man träff, ibland inte. Men samtidigt kan man ju förstå att de andra som, när man har gjort sådana fantastiska försäljningar, och vad var det, Filip Berglund hade sålt för 290 miljoner eller något liknande. Mm. De har ju pengar i kassan. Man kan ju fatta att det finns andra krafter som vill etablera BP i Allsvenskan. Hade inte det varit riktigt?
Jo, jag håller med.
Degerfors, Heine och Kork, de kör ju vidare. IFK Norrköping, som ju vi inte vet om de är allsvenska, där tror vi inte på Falk längre. Vi får väl se vad som händer där. Örgryte, om de går upp så lär ju Holmberg köra på. Och sen är det ju Västerås, där det är oklart kring Kalle Karlsson. Han, just nu vill man väl ha honom som sportchef, och så har man tagit in hans assisterande som huvudtränare, eller hur?
Ja, exakt. Alexander Rubin är ju huvudtränare och det lär väl inte bli Kalle Karlsson. Sen kanske Kalle Karlsson, det kanske inte blir varken Hammarby eller AIK, då kanske han får komma tillbaka med lite svansen mellan benen, vem vet. Men gissningsvis så lär han väl ta något annat uppdrag då för sin. Ja.
Och i Kalmar så har man ju ett par år kvar på kontraktet med en av dina finska favoriter.
Toni Koskela.
Ja, och där hörde jag ju lite snack om att kanske Peter Svärd, som ju var sportchef och som är chefscout, men att han kanske ändå är ute och sonderar i det här enorma dominospelet som du är, där det är en omsättning, att han är ute och sonderar andra uppdrag. Vi får se vad det slutar om. Jag har en intervju på måndag med Mats Winblad, ny sportchef i Kalmar FF, som gjort 7
att Svärd själv då eventuellt kan tänka sig något annat, eller?
Ja, ja precis, att han, okay. han är ute och sonderar i den här dominoröran som figurerar, och men ja, samtidigt är det kanske som Kalle Karlsson, man klipper inte navelsträngen innan man vet att man har något nytt, och vi får väl se med Svärd. Men jag har som sagt en intervju med nye sportchefen i Kalmar, Mats Winblad, på måndag. Han har ju varit 5 år i Oddevall som sportchef, ett par år innan som styrelseledamot, och ett sant namn. Ja, och han har gjort fantastiskt jobb i Oddevall, det måste man säga, och på det sättet kanske rätt för Kalmar som ändå har lite mindre budget.
Men egentligen kontenta med hela det här sjoket är ju att känslan är att när väl en klubb spikar fast hur de ska göra och får loss sin grej, ja, då kommer det få effekt på massa annat och kommer det rulla på. Så det är nog lite lugnet för stormen kring organisationsförändringen.
Så är det. Ni vet naturligtvis att ni har koll på detta via Fotbollskanalen och Allsvenskan i Lund och
Fonksvarsnavning. Jag glömmer mig själv.
Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Werbung ins Leere geht? Mit LinkedIn Ads erreichen Sie die richtigen EntscheiderInnen. Gefiltert nach Branche, Firmenname, Karrierestufe, Kenntnissen und, habe ich schon Jobbezeichnung gesagt? Füllen Sie die Leere und erreichen Sie die richtigen mit LinkedIn Ads. Investieren Sie 200 Euro in Ihre erste LinkedIn Ads Kampagne und erhalten Sie 200 Euro Guthaben für die nächste. Einfach auf linkedin.com/Aktion. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sen, du har grottat lite i, det finns ju så att säga, länge var det ju bara Norge och Danmark som hade det här expertskatt för fotbollsspelare. I Danmark är man ju fortfarande långt för sig, man får använda det i 7 år nu, tror jag. Och dessutom har de fördelen att de får ta in en dansk hemvändare som expert och lägre skatt när man kommer utomlands ifrån. Men svenska klubbar har i varje fall fått den fördelen, man har både ökat beloppsgränser och tid. Så att det är ju något, det är ju därför vi ser fler utländska spelare i svensk fotboll helt enkelt. Men det har, du har hittat att de har stött på problem.
Ja, men för det är ju precis som du säger, innan var det 3 år i Sverige, nu är det faktiskt uppe i 7 år som man kan utnyttja det här, så att det går att behålla utländska stjärnor längre på det sättet. Men de har hamnat i bekymmer nu, flera olika allsvenska klubbar, så att det är myndigheter som har reagerat och det är Skatteverk och andra myndigheter som är inblandade i det här och förvaltningsrätt och det överklagas i kammarrätt och så. Det pågår faktiskt en handfull tvister då runt det här där klubbar har fått, eller det blir ju spelare då, de som individer som får avslag, men klubbarna är ju såklart högst involverade i det. Där det har blivit avslag på en rad spelare där man har försökt överklaga, och då handlar det om att det är spelare där en klausul om att lönen sänks vid nedflyttning till Superettan, den har myndigheterna reagerat på då, att då kanske lönen eventuellt kan dras ner under det taket som krävs för att det ska kunna vara en expertskatt och man ska få de här skattelättnaderna. Så att det är de fallen jag känner till här och nu, då är det Sebastian Tonekti i Hammarby, nu har han gått vidare till Celtic, Pascal Grego i Halmstad, Sanders Ngabo, Häcken, och ska vi se vilka, vilka sa jag? Tonekti, sa... Grego, Sanders Ngabo,
ja.
Och så är det ju, just det, Ari Sigurdsson i Elfsborg också. Det kan ju vara fler. Men det är ju uppenbart att det här är ett bekymmer för klubbarna. För det har ju varit en bra USP för dem att ha när de rekryterar utländska spelare. Jag vet inte, det är lite skakigt för klubbarna, eller hur reagerar du på den?
Jo, nej, men jag håller med. Och det, i perioder har jag ju skrivit om detta. Och det som är det svåra är att det kan vara knepigt att få förhandsbesked, att trots att man vänder sig till Skatteverk så kan man, vill inte Skatteverket alltid låsa fast sig, så man kan inte ens, om man ska göra en transfer, det har ju varit diskussioner det här med artiskat, när man har tagit en hemvändare, hur ska då hemvändaren ta upp beskattning i andra länder, det är lite olika. Jag tror att det är väldigt gynnsamt till exempel att komma från Storbritannien, för Storbritannien, så länge du inte tar in pengarna där är det lugnt. Då behöver du inte skatta en krona där. Så att vänder du hem från Storbritannien till Sverige så kan du stoppa väldigt mycket i fickan. Det gäller ju svenska så inte detta. Men då vet jag att klubbar har haft svårt att få förhandsbesked. Och samma är det ju här. Då gör ju Skatteverket räder in i sånt här. Ett tag jagade de ju det här att klubbar betalade agenterna för ersättningen för att man värvade en spelare. Och så var det ju egentligen agenten hjälpte egentligen spelaren, och då menade man att det ska ju skattas och det ska betalas moms och liknande. Så att, jävla tuff smäll. Intressant. Och å andra sidan, vi har ju fått någon fråga om det där att har klubbarna nedflytt? Jag menar, jag tänker att Hammarby har nedflyttningsklausul. Det är ju bara det, fascinerande. Det hade inte jag trott att de skulle ha.
Nej, men det är väl rätt vanligt att de har det så. Men
och det är ju jädrigt smart så att säga att man ska ha, att man har det, så att man tar höjd för det helt enkelt.
Ja, nej, det som var fallet, vi snackade om Norrköping där, det är ju mer att man har hört kring Norrköping att avtal kanske har skrivits lite, ja, på lite märkliga vis, och då känner man sig inte helt säker. Alltså detta är back in the days då, eller bakåt i tiden. Så det var därför jag känner mig inte helt säker på att de har, alla spelare har sådana klausuler. Men nej, det är väl ganska vanligt att de har det, och jag menar, man fattar ju Halmstads fall, där blir det ju väldigt viktigt att ha det på en Pascal Grego exempelvis, men det blir ju lite speciellt såklart för Hammarby och Häcken och de klubbarna att de ska ja, men i realiteten så kommer de ju inte ramla ur. Det finns ju knappt på kartan. Så att, ja, men det, vi får se hur de hanterar det. De här tvisterna pågår ju nu då, helt enkelt.
Vår fotbollsjurist David Michel har ju skrivit om det här i september. Och bara för om folk ska förstå vad det handlar om, så att han har gått igenom lite case där. Att liksom under en 3-årsperiod så kunde en spelare netto få behålla 4 miljoner, och det kostade ungefär 6 miljoner för arbetsgivaren och den genomsnittliga skatten för spelaren blir bara 18%. Så jag menar, då fattar man ju att det är betydande belopp som finns att spara, och det är därför det har blivit attraktivt för en del norska och danska spelare att gå till Sverige helt. Och plus att man då kan kombinera både med en sign-on-bonus beroende på var man kommer ifrån, och så också det här som har blivit allt vanligare, sign-off, det vill säga att man dels vill belöna lojalitet, att om du stannar hela vägen så får du en sign-off, men du kan också, fördelen kan ju vara att du får en sign-off om du är utländsk spelare, så du kan ta de pengarna efter du har lämnat Sverige.
Mm. Nej, så att för de stora klubbarna som kan ändå känna sig trygga med att vi ramlar inte ner i Superettan, där kan det nog vara vissa som börjar fundera på om det är värt att gambla med de utländska stjärnorna på så vis att man inte skriver in en sån klausul för att kunna locka dem med den expertskatten, för att annars så blir det ju dyrt helt enkelt att göra de här typen av satsningar.
Ja, vi fick lite reaktioner på förra avsnittet. Dels så Bengt, han ville rätta upp oss. Det var jag som sa att KB stod för Kunglig bollklubb. Det står för Köpenhamns bollklubb. Och sen var han dock, hade man rätt, men han poängterade också, och det kunde jag ju sagt, att föreningarna lever kvar. Och det är ju för att de har framförallt ungdomsverksamhet. Och akademiverksamhet har även lag på seniornivå i danska seriesystemet bit ner i de lokala serierna enligt Bengt. Jag visste bara att de fanns kvar. Och det heter Parken Sport och Entertainment, inte Parken Invest som Martin ville få det till. Bolaget är mycket riktigt, som ni påpekade, börsnoterat och äger förutom dotterbolaget FCK även arenan Parken och så det här tre vattenparker och semesteranläggningar Lalandia. Så att ja, det är väl, vi får väl ta till oss den labetten. Patrik Engblom hade ett förslag att man borde ha brutet räkenskapsår, alltså november till oktober, apropå det vi pratade om att årsmötena ligger fel. Och det är väl en poäng?
Ja. Eller? Nej, men absolut. Åtminstone se över vad man kan ha för alternativa upplägg. Det tycker jag vore rimligt.
Och sen är Torgny, han har bara mejlat mig, men han tycker att vi var alldeles för snälla gällande Örebros extra årsmöte. Han ser det som en kupp av Larsen, alltså ordföranden då. Att föreningen har gått rakt ut för under hans tid. Man går in i 2025 med hög svansföring. Man havererar totalt, skaffar 7 etablerade nyförvärv för extra sponsring under sommaren. Enligt vad tagningen har fått från insatta supportrar runt 4 miljoner kronor för löner och liknande till dem, och säljer Alperud, Blessing och får pengar för Dal och går till extra årsmöte med ett resultat på 0 istället för -2. En havererad drift. Vem ska kunna göra annat än att applådera Larsen och säga ja till allt på mötet utan att ha en aning om förutsättningarna? Vad jag förstod var det årsmöten till 15 minuter innan, inte ens en dragning av förutsättningarna innan valet avgjordes. För mig är det tydligt att han la upp ett möte där valet var Larsen, Larsen. Och han har ju en poäng där, Torgny. Alltså, sen, vi är väl egentligen i grund positiva till att Örebro gör som de gör, men det är väl också en brist ibland som finns i klubbar, framförallt kanske i lite mindre klubbar, att man inte alltid är så insatt.
Ja, och här ligger ju ansvaret på valberedning. Alltså det är ju ja. Det är valberedning som gör det här jobbet, så de har ju gjort det jobbet innan den här extra stämman. Och det snackas ju för lite om valberedningens ansvar i svensk fotboll och vikten av att den är vass.
Så ja, och är det. Egentligen tycker jag ju att själva valberedningssystemet har sina brister, eftersom ja, en bra valberedning ska ju dels hålla koll på styrelsen, men ska ju dessutom ha tentaklarna ute i hela föreningen så alla parter känner att de representerar. Det där är ju inte helt lätt att lösa. Ofta blir ju valberedningen någon slags dold makthavare som alldeles för sällan ifrågasätts. Jag skulle vilja hävda att Fredrik Reinfeldt valdes som ordförande i Svenska fotbollsförbundet var delvis beroende på att valberedningen var ju svag. Får inte säga riktigt dålig. Jag menar, du och jag bevakade, de hade ju inte riktigt koll på grejerna. Och jag menar, de bytte ut ordförande ganska direkt efter att man hade valt det. Så att valberedningen, det är alldeles för lite ljus på valberedningen. Det håller jag med dig om. Mm. Ja, vi får väl se. Örebro, de var väl höga och lyckliga bara efter att ha hängt kvar i elitfotbollen. Ibland räcker det, och det är då man ska lägga fram sitt årsmöte. Alltid kul att ni hänger med på och lyssnar på och replikerar och laveterar upp oss i Allsvenskan enligt Lund.
Och förklaring.
Och det är bara att komma in med reaktioner och så är vi tillbaka i nästa vecka. Och då vet vi vilket som är det 16:e och sista allsvenska laget 2026 som vi förhoppningsvis följer på närmare håll när Allsvenskan flyttar tillbaka till TV4 Play.